Och då ska vi säga något kul här då.
Ja.
I början.
Åh gud, mitt ben har somnat. Jag ska sträcka ut det bara.
Åh,
för tajta jeans.
Tyst, tyst, tyst. Anna Spolanders ben har somnat. Väck dig inte.
Gud. Jag går.
Nej.
Hej då.
Ha det gött.
Det här är Fejden i P4. Yeah! En familjeuppgörelse.
Anna Mannheimer.
Hector Apelgren.
Ytterligare en dag i samhällets, till samhällets förtret.
Ja,
eller
kanske.
Vad ska man säga? Nej. Jag vill säga i tjänst, ja. Men det känns inte som en tjänst.
Varken eller, Hector. Jag tycker du rör till det redan från början.
Det.
Ja. Är
det
du nervös?
Kanske bättre du tar över.
Gärna. Är du nervös?
Lite.
Ja, jag ser det. Och jag vet ju att du förlorade förra veckan, så det känns väl extra jobbigt att, så att säga, slå i underläge. Jag tänkte vi skulle lämna över till vår domare Anna Spolander, som får förklara vad det är du gör här egentligen, Hector.
Och du?
Ja, utöver liksom att du kanske kommer få ett straff, eller du också, Anna, så är vi här för att tävla. Ni har förberett 3 frågor var till varandra som vi kommer ställa och se det mera rätta. I det här programmet så fokuserar vi ju inte så mycket på vinnaren, utan vi fokuserar ju på den. Nu tittar jag på dig, Hector. Du menar inte att jag tror att du ska förlora.
Precis.
Men vi fokuserar ju på den som förlorar. Och jag tänkte på det igår. Det är ju lite fint. Det är inte många tävlingsprogram där förloraren får så mycket uppmärksamhet.
Nej.
Som i Fejden. Mm. Så det kan vi ju känna att vi gör någonting bra för samhället. Och vi vill ju såklart då veta, Hector, hur det gick för dig som förlorade förra veckan. Och då var det ju liksom att du skulle gå ut med en valfri hund. Och också göra en lek- och buspromenad med denna hund. Hur har det gått?
Alltså, jag tycker det har gått bra, ska jag börja med att säga. Och det var busigare och lekigare än vad jag hade förväntat mig, tycker jag. Blev inte en fullt så stor hund som vi hade velat, kanske. Jag har ju som sagt lite hundrädsla, skäms för det. Den tror jag har blivit lite bättre. Så det har varit en utvecklande resa.
Vad fint att höra. Och detta kan man ju se på vårat Instagram, Fejden i P4, såklart. Där man kan se allt som händer och sker i det här programmet. Och straffet som förloraren kommer drabbas av den här veckan är att någon av er kommer få bli ornitolog, fågelskådare. Jag vill att ni under veckan kommer inta fågelskådarposition och då se till att fånga 3 fåglar. Kan ni anteckna?
Fånga dem?
Inte i bur. Jaha. Med kamera. Blåmesen, koltrasten och rödhaken ska ni kunna kryssa i ett litet protokoll.
Ja.
Och också föreviga, så att vi andra kan få se detta också.
Men det kan ju ta hela veckan.
Jag tänkte säga det. Det, här
det kan man ju få vänta på hur länge som helst.
Och vet ni vad? Jag vet ju hur ni är. Ni är rastlösa, ni har många jobb, ni har mycket ni ska göra hela tiden. Ni hatar att sitta still. Så detta är precis vad ni behöver. Se det som terapi istället för ett straff.
Alltså jag hade gjort vad som helst för att se Anna smyga runt med en kikare i trädgården.
Vad bra, för jag har en del saker jag skulle vilja att du gjorde.
Men vi kör väl igång. Låt Fejden börja.
Ja. Så här. Hector.
Mm.
Jag återkommer till detta, men i förra veckan så gnällde jag ju på korta som går runt och säger så här: åh, det är så snyggt att vara lång.
Mm.
Det var ju egentligen ganska taskigt av mig, för det finns ju en massa korta människor som inte säger så, och det finns ju också de som säger så som bara menar något fint med det.
Mm.
Och då blir ju de ledsna.
Ja.
Och då kommer det kanske en massa folk som inte tycker att jag är så vidare värst trevlig, och så blir det bara tråkigheter av mitt gnäll. Men Hector.
Ja.
Jag vill ändå på det igen.
Du ska ändå upp på gnällhästen.
Jag har alltså ett så uppdämt gnällbehov inom mig. Det finns så mycket gnäll i denna kvinna.
Ja.
Och nu tänker jag så här, nu har jag ändå en podd, eller en halv podd.
Ja.
Då tänker jag så här, vad säger du om att vi skulle ha ett stående inslag med veckans gnäll? För jag tänker, dig kommer du inte göra någonting.
Nej.
Du kanske bara får läsa mejl som är så här: måste ni ha den där gnälliga tanten? Men kan ju till och med framstå i bättre dagar om jag blir en gnälltant, eller hur?
Ja.
Därför så har jag ett förslag. Nu har jag gått lite händelserna i förväg och tänkt så här: jag gör en jingle till veckans gnäll. Va?
Smart. Ja. Du säljer in det på ett väldigt bra sätt, känner jag.
Ja. Och nu kommer jag att sälja in det än värre. Då är det så här, jag vill säga kanske till allihopa här i lokalen, producent Karin, Spolander, dig. Det här är alltså en väldigt modern jingle. Alltså det kan vara så här att det kanske egentligen är för P3. Det kanske är så här, ni kommer bli lite blown away av min lite, ja, coolness, eller vad man ska säga. Ja, det är inte ens 2021, det är beyond 20. Alltså det här är... Jag känner nästan att jag får förklara lite för att det kommer gå snabbt också.
Ja,
alltså
ja.
Vad jag handlar om är att vi vill gärna gnälla, men vi är ändå snälla. Att vi slår både uppåt och neråt, men det är inga fulslag. Och att vi inte skäller, men vi bara gnäller och sådär. Men jag bara så här, håll i hatten så ska ni få höra. Varsågoda.
Här är fejden. Är vi snälla, men man har väl ändå rätten att få gnälla. Skonar inga speciella. Så både nyrot och på morgon och på kvälla. Inga fulslag, ups, och inget skäll. Det jag ger dig mannen nu är veckans gnäll. Yo, respect.
Yeah.
Oj, vad tufft.
Cool. Wow.
Va? Vad säger ni?
Ja. Ja. Jajamän.
Ska vi köra på den?
Ja.
Från morgon och till kväll.
Ja, jag måste säga, just det rhymet du jobbar med där, kvälla.
Det andas ju inte kanske
2023,
nej,
som du var inne på. Men absolut.
Kvälla. Ja. Men ändå, så då tänker jag att jag kör på ett veckans gnäll. Okej.
Ja, varsågod.
Idag vill jag då gnälla på dem i samhället som tror att de håller på och mäktar sig och fräckar sig genom att de uttalar saker så som det låter i det landet man använder den här saken eller det. Till exempel så finns det folk som säger så här, jag har varit i Budapest, istället för att säga att de har varit i Budapest. Jag har också vänner som otroligt irriterande när man ska äta den spanska risrätten paella säger så här, ja, åh, jag åt det så fantastiskt. Paella. Och så här, vad åt du, sa du? Paella. Och jag blir så här, säg vad det heter, säg paella. Och det värsta är att ofta har de ätit sin paella i Barcelona. Och då säger man så här, varför kan du inte säga att du ätit paella i Barcelona? Nej, för då är det helt plötsligt så att de ska mäkta sig så här. Och vi åker alltid en vecka till Barcelona. Ja. Alltså det är så fruktansvärt irriterande. Jag hade en släkting som träffade för en vecka sedan. Han hade varit i... Man var så här, ursäkta mig, var du varit i... Det visade sig att han hade varit i Prag. Men där säger man tydligen... Jag blir så... Nu kommer grälet, va?
Ja.
Varför?
Nu kommer grälet.
Ja, varför är det bara vissa ord som ska uttala... Alltså, vi säger ju så här... Jag har varit i Frankrike och jag tycker mycket om soja på mat. Man säger ju inte så här... Ja, vi åker en vecka till France varje år och jag tycker mycket om soju på mat. Nej, behöver inte säga soju. Vi säger soja, för det är så... Alltså, men helt plötsligt så ska man... De här... Paré-människorna, de väljer vissa ord för att fräcka sig.
Mm.
Det finns skådespelare, då säger de så här, August Strindberg.
Ja, August.
Bara som att de kände honom, för att säga August. Nej. Och August, vad heter man? A-U-G-U-S-T. Det heter August. Om du inte är nära vän och han har presenterat sig som August, då får du säga August, du får säga paella.
Ja.
Jag känner så här, att om man ska hårddra det här och de ska gå runt och vara sådana paella-sägare, så får de ju också göra detta dialektalt. Då får man säga så här, vi åt en fantastisk spidekoga hos Bergström i fredags. Då kan man ju inte vara så här att då säger vi spettekaka helt plötsligt. Nej. Och paella på andra grejer, utan äter man paella i Barcelona, då får man ju äta spidekoga. Om man är i Skåne, alltså hur långt ska det här gå? Ska man faktiskt säga Värmland och firar jullov i Värmland, i Karlstad? Alltså, ja, förstår du?
Och det är så mycket ord, det känns som hela min huvud, ja. Mitt huvud håller på att explodera av olika såhär, garderob.
Ja, nej, men du förstår, du kan ju kolla, kun här. Alltså det är så jävla löjligt att det ska vara så Budapest och... Alltså, och just, det är någonting med paella som ritar mig något så kopiöst. Nu är jag färdiggnäll med detta. Och jag vill även ge bara en gång en fet käftsmäll åt folk som skriknyser när de nyser. Nu till min fråga. Paella är ju en... det är en trepoängsfråga. Det är ju en risrätt.
Ja, ja.
Och kommer nu en fråga om ris i tre delar.
Oj.
Vad heter det långkorniga klibbfria riset som man har till indisk mat? Det lite mer klibbliga riset som man har till thailändsk mat. Och det rundkorniga riset som man ofta använder till risotto. Känn på den, Hector.
Ah!
Paella!
Ja, Hector, du får ju direkt här då en trepoängsfråga på tema ris. Fråga ett i trepoängsfrågan lyder: vad heter det långkorniga klibbfria riset som du ofta äter till din indiska mat? Fråga två. Där söker Anna namnet på det thailändska lite klibbiga riset. Och fråga tre slutligen då: vilken rissort använder du vanligtvis i din risotto? Här slänger jag in en ledtråd. Det är rundkornigt.
Tack. Anna, du har ju varit hemma hos mig ganska mycket den här, eller ganska mycket, men lite grann den här veckan i alla fall, och kommit och knackat på och haft mitt hem lite som en tillflyktsort. Alltså det känns som i början av Ringaren i Notre Dame, när du kommer skrikande så här: fristad! För att tydligen så har Peter Apelgren, din man, min far, nått helt nya höjder i sin outhärdlighet.
Jag tycker det kan vara, alltså nu vill jag ändå lite, jag ska inte hålla honom om ryggen, men jag ska säga så här, han är väldigt, väldigt energirik och yster, och väldigt, han är en mastig bakelse att äta just nu.
Det är han, ja. Det är som att få en hel Budapest-stubbe
på morgonen. Exakt, exakt.
Men han har ju gjort att du har haft svårt att jobba och varit tvungen att komma hem till mig och jobba, stått och skrapat med foten lite och varit så här: får jag vara här och jobba? Och så har jag bjudit in dig kaffe och sen så kör vi. Men jag tycker det finns något väldigt roligt nu, för jag tror att det är så många som sitter där ute som har just det här problemet. Många jobbar hemifrån, många har barn som pluggar hemma, många så här, relationer man måste vara i hela tiden nu. Så brukar det inte vara. Mm. Och då kommer jag tänka på den här början av alla relationer, när man ljuger som fasen för varandra. Du vet det här när man brukar vara typ: nej, jag går alltid upp tidigt och gör frukost.
Ja, du menar i lite mer kärleks...
Ja, oftast i kärleksrelationer. Eller typ så här: oj, nej. Och det är så typiskt andra killar att inte fälla ner toalocket. Hur var det i ditt förhållande?
Jo, jag vet inte om jag ljög så mycket, men Peter ljög ju jättemycket om saker som har framkommit senare. Att han inte blev sur. Han är ju världens mest lättstötta person.
Ja.
Ja, men såna saker.
Ja, i mitt nuvarande förhållande. Mm. Så i början med Ylva så åkte hon iväg på någon, så som det alltid är om man träffar någon, och så åker de iväg på en långresa. Nej, så är det inte alltid, men ibland är det så. Och hon åkte till Nya Zeeland bland annat. Och där skulle jag lite spontant hänga med henne också, så jag åkte ner dit.
Ja, det var sådär bara...
Men det var väldigt tidigt i vårt förhållande ändå, så att vi vände den här fasen. Och där lyckades hon pricka in alla mina största rädslor som jag fick mörka och var så här: nej, jag tycker det här, vad trevligt, vad mysigt det här är. Det börjar med att hon bjuder ut mig på en späckhuggarsafari. Vet inte om att jag egentligen är väldigt rädd för späckhuggare.
Det har ju faktiskt varit ända sedan du var liten.
Ja. Och det är inte
varför är du rädd? För de är jättefina.
Nej, men de är jäkligt stora och mörka och har liksom någon... Det är något att de skulle komma från djupet liksom. Jag vet inte.
Det är själv du ser.
Kanske, jag vet inte. Men de är i alla fall... Det hade varit okej om vi åkte ut på en stor båt och tittade på de här. Nej, nej, vi ska ut i små kajaker bland de här enorma djuren. Jag har jättetur den dagen. Och det är inga späckhuggare och alla andra är jättebesvikna och jag är så det var tråkigt.
Men
att
du
det inte
säger,
blev några
mörkar du för henne då att du är... Du spelar
då mörkar
du så här.
Jag, ja. Sen efter det här så var det så här, det var tråkigt att det inte blev några späckhuggare. Men imorgon har jag en grej för dig. Dagen efter så hoppar jag in i en bil och åker ut till ett flygfält. För då ska det hoppas fallskärm. Som man ju gör på Nya Zeeland. Jag är så rädd för höjder. Och måste säga så här: gud vad spännande med fallskärmshoppning. Jag är inte nervös det minsta. Även den här gången har jag tur. Och blir räddad av att jag är för fet. Jag väger för mycket för att få lov att hoppa med en instruktör.
För fet för ett hopp?
Ja, så som Svullo uttryckte det. Jag är för fet för ett hopp. Slapp göra det även den här gången. Och för att inte verka som att jag var världens tråkmåns och inte var med på de här spontana grejerna och att jag var livrädd egentligen, så var jag tvungen att visa att jag ändå kan vara lite crazy. Så efter det så var jag så här, ja, kolla här, en tatueringsstudio. Kolla, ska jag skaffa en tatuering eller? Ja, gick in, tatuerade mig. Har inga tatueringar sedan tidigare. Bara gjorde det då för att visa att jag, så här spontan är jag. Nu lever jag med det.
Var sitter den?
På min hälsena.
Vad är det för något?
Det är en liten kompassnål.
Gud.
Töntigt. Ja, jag vet, supertöntigt. Men jag var tvungen att göra någonting.
Och tyckte hon att det var fräckt? Nej.
Nej, det tror jag inte. Inte så här efterhand. Men det här leder i alla fall mig till min första fråga. Mm. Som är, vad heter urinvånarna på Nya Zeeland som är kända för sina tatueringar?
Och nu ska vi se. Det är Australien och det är Nya Zeeland och det är olika urinvånare. Ja.
Mm. Anna, vad heter urinvånarna på Nya Zeeland som bland annat är kända för sina tatueringar?
Knack eller bank på poddörren. Mm. Och Dr. Mannheimer is in the house. Och ja, du kan väl köra ditt. Frökes Bolander, jag lämnar en liten lucka här för du ska väl in och säga något här.
Som vanligt.
Ja. Nej, men jag gratulerar ju dig, doktorn, för du har ju sjukdomsinsikt att du inte är läkare. Så jag behöver inte säga något utan jag säger grattis.
Grattis.
Tack så mycket.
Jag hänger på
den grejen. Fortsätta. Ja. Tack. Ja, som doktor är det ju läkare viktigt att alltid vara på topp, aldrig tappa kontakten med klungan, ligga före. Och ett sätt är ju att lära sig av sina fel och kanske framförallt av andras fel. Jag har därför under senaste tiden gått igenom andra läkares journalanteckningar ifrån ett stort sjukhus och där det har då ibland har blivit lite tokigt. Det kan bero på ofta på syftningsfel, ibland på sådana här autokorrekt grejsmojs. Och ibland på att de helt enkelt är helt koko. Jag tänkte bara ta några exempel. Det står till exempel så här. Oklart om patienten har blod i avföringen då patienten är färgblind. Som preventivmetod har patienten använt oavbrutet samlag. Patienten har 2 tonårsbarn men inga andra abnormiteter.
Är det riktiga, från riktiga journaler?
Ja. Alltså. Patienten kommer in lätt analpåverkad.
Gud. Skönt att det ändå bara var lätt.
Sen har vi. Liggande på mage undersöker jag patientens hälar.
Det är alltid som man vill möta sin läkare.
Den här tycker jag också är ganska... Patienten är en 65-årig kvinna som ramlade och föll omkull ute på gatan. Fallet komplicerades av att en lastbil därefter körde över henne.
Lite komplicerades.
Ja, och nu till min fråga. Doktorn skriver ju inte bara konstiga journaler. Förr skrev ju också läkare helt oläsliga recept på det gula receptblocket. Man tänker att på apotekarlinjen behövde de nog också jobba med skrifttydning. Och jag undrar, vad kallas en person som studerar och analyserar handstilar?
Aj, 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 just det.
Vad kallas en sån person som studerar och analyserar din handstil, Hector?
Min handstil?
Ja, eller någon annans.
Jag hörde en så otroligt rolig grej häromdagen. En kompis mig har studerat nere i Italien för en massa år sedan. Och har fortfarande kontakt med några italienska kompisar där. Och en av dem har tydligen fått barn nyligen. Mm. Och så pratar de på telefon. Och så var det så här, congratulations on the baby. Have you picked a name yet? Yes, allora. Do you know the name William? Yes, it's a lovely name. Mm. Yes, it is the same name, but in Italian it's William, but it's Guglielmo. Va? Det är ju inte det minsta likt, tycker jag.
Guglielmo?
Guglielmo. Och det finns ju något väldigt spännande med att vissa namn är samma namn på andra språk, men låter helt annorlunda. Till exempel, det här är ju utanför tävlan nu då. Mm. Men kan du gissa vilken musikgrupp det är jag läser upp nu? Giovanni, Gigi, Paolo och Ringo.
Jag tar det ju på Ringo.
Ja, det gör man ju. För Ringo är svår att inte.
Men Giovanni.
Det är så John, Giovanni, George, Gigi och Paul, Paolo. Men vi har ju också bland annat Rina Jansson här, som är Karin Jansson, vår producent.
Rina.
Ja, jag blir Ettore Apelgren. Och ni två är Anna Mannheimer och Anna Spolander. Ja, det är ju samma, det är inte jättekul. Det var inte kul. Men nu ska du få något att bita i. Här ska du nämligen få tre engelska namn som alla har fått en märklig men vedertagen smeknamnsbeteckning. Men vilka är de riktiga namnen som gömmer sig bakom de här smeknamnen?
Okej.
Okay. Du kan få tre poäng här om du sätter alla. Ett är Dick. Två är Bill. Och tre är Buffy.
Ja, Anna. Vilka riktiga namn döljer sig bakom dessa smeknamn? Och då får du ett poäng för varje rätt svar. Då har vi Dick, vi har Bill och vi har Buffy.
Vi har ju pratat om att du och jag är ganska lika, Hector. Ja, och det är vi på många sätt, men inte när det gäller katter. Eller ja, kanske dina stryka katter Shosho och Elvis och vad de där heter som du har, som du tycker är så heta. Men när det gäller min katt, Svante Kåre, katternas katt, alltså du hejar inte på honom, du tittar honom inte i ögonen, du är totalt negligerar honom. Varför, Hector? För att det är så tråkigt.
Men han är ju tråkig. Nej. Det är ju sanningen. Ja. Det är otroligt tråkig katt.
Då ska jag för det första säga, vad tror du han tycker om dig? Vill jag bara säga, hur rolig tror du att du är för Svante Kåre? Du sätter dig aldrig ner på golvet, lockar honom, pratar på ett smeksamt sätt eller så. Och du älskar djur, det vet jag ju. Men vad händer just med Svante Kåre? Erkänn, du gillar honom inte.
Jo, han är ju en del av familjen och jag vill att han ska gilla mig. Men han gör inte det. Och jag tror att det är där det kanske... Jag jobbar lite med den här, jag är lite svårfångad metoden. För katter gillar inte när man kommer fram och är i ansiktet på dem hela tiden. Så jag, om jag stryker runt lite i utkanten och låtsas som att han inte finns, så hoppas jag att han ska komma till mig. Men det gör han inte.
Nej.
Så jag vill gärna att han ska gilla mig.
Så vad jag ser är att du spelar svår.
Ja.
Det funkar inte, Hector. Det vill jag bara säga. Nej. När det gäller din pappa å andra sidan så är han överdrivet inställsam mot sina katter. Vi skulle måla golvlisterna i vår förra lägenhet. Och då hade vi vår förra katt Ines. Vi hade köpt snabbtorkande färg men hon var väldigt nyfiken. Vi var tvungna att låsa in Ines. Hon var också en klurig katt så hon kunde hoppa upp mot dörrhandtaget. Så vi fick ställa stol och lägga böcker och stänga in henne. Och hon jamade. Vi målade lister och sen så var jag tvungen att åka iväg till radio när det var klart. Så jag sa, hej då älskling, släpp ut din så glöm inte det och det. Och så gick jag, så kom jag på, jag har ju glömt bilnyckeln. Jag fick gå tillbaks in och jag går väldigt tyst. Då ser jag min egen man. Han tar bort böckerna, han tar bort stolen, han öppnar dörren, tittar ner och säger, nej men Ines... Har hon låst in dig, dumma matte? Alltså, förstår du, han försöker mörka för sin egen katt att han har varit inblandad i inlåsningen och skyller på mig som dessutom står bakom ryggen på honom.
Jag är inte det minsta förvånad, måste jag säga.
Och ska verka
helt
förvånad.
I linje med hans karaktär.
Nej, men har hon låst in dig? Kom ut! Alltså, det här va, det är så fel på så många plan. Men nu har jag en fråga.
Ja.
Vi målade våra lister vita vid det här tillfället. Men vad heter det? Jordmineral, det är pigment. Det finns över hela jorden. Det är en mineral som består mest av lera och andra saker. Men som man framförallt använder för att göra olika gula färger.
Ja.
Vad heter det jordmineral som används för att göra olika, till exempel gula färger, Hector?
I första avsnitt, alltså för två avsnitt sen så att säga, så pratade vi ju en del om rädslor och så. Jag skulle vilja grotta ner mig lite extra i det.
För jag vet kan vi ju... säga så här, jag gnäller, du är rädd.
Ja, det skulle vi kunna göra, absolut. Mm. Men du är också ganska rädd ändå. Mm. Jag vet till exempel, du är rädd för att köra bil. Ja. Du är rädd för ormar, getingar, härvor.
Ja.
Kan du utveckla det här med härvor lite, vad det är?
Ja, men härvor, det är så här, till exempel om du tänker det gamla hus under husgrunden eller instoppet, vet du, gamla... Så här, tänk, dit katter tycker om att gå.
Ja.
Du vet, ner i en kry, alltså någonstans där
ett
man ser,
hår,
där är lite äckliga grejer, lite tras, lite dit, där katter tycker om att gå, dit vill jag inte.
Man kan säga att det är som en boll, det får gärna vara fågelfjädrar, lite gräs, lite tyg som är gammalt.
Exakt, och lite gammalt, lite damm.
Något som är i en boll. Liksom,
ja, i en härva.
När jag kollade runt sist om det här med rädslor och sånt, så hittade jag en lista med kändisar och deras olika rädslor. Jag tänker att jag ska gå ner på djupet i en av dem.
Mm.
Men jag kan ju bara bränna av några av de andra som också är ganska roliga. David Beckham till exempel är rädd för grodor.
Va?
Märklig grej. Ja. Alfred Hitchcock, skräckmästaren ändå. Ja. Han var rädd för ägg.
Men det kan man väl inte vara. Vadå? Hur då rädd för ägg?
Jag tror att många av de här grejerna är rädd, snedsträck, äcklad av. Alltså att han äcklades väldigt mycket av ägg.
Ja.
Oprah Winfrey, rädd för tuggummi. Så mycket att hon har förbjudit tuggummi på Harp Studios, som är hennes det här.
Men vadå? Hur, jag fattar inte, varför är man rädd?
Hon hade en traumatisk upplevelse när hon var liten. Hon hade någon aunt eller något som samlade tuggummi på en rad i någon hylla hemma. Och tyckte det var äckligt.
Mm.
Och sen har vi Sarah Michelle Gellar som är rädd för kyrkogårdar. Och då tänker du så här, vem fasen är det?
Mm.
Jo, det är hon som spelade huvudpersonen i Buffy och vampyrerna. Som ju utspelade sig till 90% i princip på kyrkogårdar. Och där har du också förkortningen Buffy.
Jag tänkte på igen. Det, så jag sitter ju
kan du ta lite det som hjälp om du behöver det. Men det jag tänkte att jag ska gå in på djupet på, det är Tyra Banks som har rädslan för delfiner. Vilket, alltså,
va? Inte det världens snällaste djur?
Väldigt många har den bilden av delfiner. Att vilket mys, de är så fina. Ja. Oh, så här. Men jag ska lägga fram ett case här nu, för efter att jag läst om det så har jag fördjupat mig lite i den grejen. Och jag håller med Tyra Banks, för mitt case är att delfiner är ett sketdjur.
Va?
Ja.
Alla vill ju jobba med delfiner, människor eller delfiner.
Ja, alla vill bli delfinskötare när man är liten, så är det. Men nu kommer jag lägga fram 6 stycken argument för varför de egentligen är skitdjur. Alltså.
Mm.
1. De torterar och leker med sina bytesdjur. Till exempel så har jag sett en video när de har en bebishaj som en volleyboll. Väldigt taskigt. 2. De deltar i krig. De placerar sprängladdningar på ubåtar och sånt. Och USA har faktiskt ett så här specialförband med delfiner.
Men det är ju inte de som gör det. Det är ju människan som har sagt att de ska göra
det. Jo, men de vapenvägrar ju inte direkt. De är ju medgörliga där, känns det som. De är så här, det här kan vi tänka oss att göra. De håller på med mobbing. Och de juckar på allt. Det finns massor med video på hela nätet där delfiner juckar på människor, små små fiskar, andra döda delfiner. Och lite allt de kommer över. Och för några år sedan fick de faktiskt stänga ner en strand i Frankrike på grund av en kåt delfin.
Precis.
Ja, de hatar barn, framförallt varandras barn. Försöker dränka dem för att få till det med mamman. Och 6. De kan kidnappa. Ett gäng hannar kan åka iväg till en annan flock. Kidnappa en hona.
Får jag bara säga, de åker inte, de simmar.
Ja, det är sant. De simmar till en annan flock. Kidnappar en hona, tar med henne och använder henne lite som en sån babymaker. Fruktansvärt hemskt.
Så Handmaid's Tale, att de har liksom...
precis, som en dolphin's tail. Fruktansvärda djur. Så jag tänker alla som har en delfintatuering på skuldran nu eller så får kanske tänka om...
Men
sluta.
Var har vi fått den här myten att i världens... Nu får hela mitt liv en ny...
Jag vet inte varifrån den kommer. Men det här leder in mig på min fråga. Delfiner använder ju sig av så här sonar, ljud som studsar och kommer tillbaka när de jagar och så.
Mm-hmm.
Och en sak som de lyssnar efter är ett ljudfenomen. Bland annat ett ljudfenomen, det är ett fysiskt fenomen. Som vi faktiskt är med om lite då och då. Det är till exempel när en ambulans åker förbi så ändras ljudet. När det passerar dig. Ambulansen passerar dig.
Vadå?
Du hänger inte med.
Nej.
Hur ser jag på din, hur du ser ut. Nej?
Nej.
Men jag har faktiskt ett exempel här som du kan få lyssna på. Fade and, fade and, fade and, fade. Faden i P4. Yes, och så låter det. Alltså, det är som att tonen lite, den är upppitchad först och sen så vänder den. Vad heter det här fenomenet? Det är min fråga.
Är det verkligen din fråga?
Det är det verkligen.
Du funderar inte på att fråga något annat alls?
Nej, det är det som jag har tänkt.
Mm. Vad kallas det fysikaliska fenomenet som gör att ljudet från till exempel en ambulans ändras när den passerar dig? Ja, men då är det ju dags för rättning både för er två och för alla som har quizat hemma. Så jag kan be att i alla fall ni två skickar in era formulär till mig.
Mm,
tackar jag för det. Hector, du fick ju en trepoängsfråga direkt här i starten som var på tema ris. Och då är ju fråga ett, vad heter det långkorniga och klibbfria riset som du ofta använder till din indiska mat? Sen fick du ju en fråga två där Anna sökte namnet på det thailändska lite klibbiga riset. Och fråga tre i denna trestegsraket var ju, vilken rissort använder du vanligtvis i din risotto? Och då fick du en ledtråd, var jag lite generös, att det är rundkornigt.
Mm. Alltså, jag tror att på första frågan där, så jag får mig att det är basmati.
Bra uttal också, rätt för den frågan.
Mm-hmm. Okej, okay. Och fråga två, tror jag är jasmin?
Även där får du rätt, Hector.
Och på fråga tre så är jag, den är svår, för jag försöker se de här förpackningarna framför mig och jag får med att det är något på B, typ betetti, betotti, något, jag, men också det här med ledtråd, rotundo, säger jag.
Rotundi?
Ja.
Det är tyvärr fel, för det är avioriris
som
är
också,
det är rätta svaret. Och det ger dig då i den här frågan 2 poäng.
Ja.
Så ändå bra, du leder med 2-0 inledningsvis. Sen Anna, så ville ju Hector veta av dig vad urinvånarna på Nya Zeeland, som bland annat är kända för sina tatueringar, heter.
Ja, jag tror att de heter maorier.
Är det ditt slutgiltiga svar?
Det finns ju också några som heter aboriginer och det är ju fruktansvärt dåligt av mig att inte veta vilka som är vilka. För jag vet att det är Australien och Nya Zeeland, men jag provar med maorier.
Och det gör du alldeles rätt i, för det är rätt.
Ja, men fucking god.
Lägger du 5 kronor i svordomsburken,
ja,
och du ligger också under med 2-1. Men bra svarat där. Fråga nummer 3, Hector. Mm. Där fick du ju en fråga av Anna som gällde vad en person som studerar och analyserar handstil kallas för.
Ja, vad heter de här grejerna? Kalligrafi, typ och något med det kanske. Grafolog kanske.
Mm.
Grafolog.
Bra. Det är helt rätt, Hector.
Jättebra.
Det fanns ändå någonstans i bakhuvudet, tror jag.
Det var lång färd mot rätt svar, men grattis.
Tack.
Du leder med 3-1 så här långt och Anna har nu chans att hämta upp. För nu kommer 3-poängsfråga. Och där vill ju Hector veta vilka riktiga namn som döljer sig bakom dessa smeknamn. Då fick du 1, Dick, 2, Bill och 3, Buffy.
Mm. Dick, här håller jag på om det är Roderick eller Richard. Jag tror att det är någon av dem. Jag tror jag faktiskt satte på Richard, för det är vanliga Richard, säger jag. Bill, jag är nästan säker på är William. Sen är det Buffy, det förstod jag ju faktiskt av, där fick jag ju hjälp att jag tänkte att det är en tjej, för du pratar ju om Buffy och vampyrerna i den serien.
Mm, mm.
Och då tänker jag att det måste vara någonting med B i sig, så Beatrice, Buffy, Beatrice.
Mm. Både bra och dåligt i det här svaret, för du svarar ju rätt på både Richard och William, så där får du 2 poäng. Tyvärr så är det fel på den sista, för där sökte vi Elizabeth, så du får ju 2 poäng. För den här frågan, men ändå bra jobbat. Och ställningen just nu i fejden är 3-lika.
Nu tar jag det.
Gud, spännande.
Vänder jag mig till dig, Hector.
Ja.
Nu ska du få svara på, vad heter det jordmineral som används till att pigmentera olika, till exempel gula färger?
Ja, den här tror jag ändå att jag kan faktiskt. Ockra.
Snabbt och bra svar. Bra, helt rätt. Och du leder då med 4-3 inför den sista frågan, Anna. Ta dig samman. Nu tar du detta. Vad kallas det fysikaliska fenomenet som gör att ljudet från till exempel en ambulans ändras när det kör förbi dig?
Alltså jag tänker, det är ju något man, vad har man då? Equalizer? Vad heter, alltså det finns ju en massa sådana där, men det, så kan ju inte hitta ett fenomen. Ja, det heter volymresistens.
Vilket fint ord. Men fel ord tyvärr. För att det är Doppler-effekten som vi sökte där. Döpt efter Christian Doppler som var den som först då satte namnet på det här fenomenet.
Mm. Och, vilken dålig fråga.
Ja, fru ornitolog.
Ja, vi säger välkommen till dig. För Hector vinner ju den här matchen med 4-3. Så det blir alltså Anna Mannheimer som kommer få lägga sig i en buske, spana på fåglar och också bocka av våra tre vänner blåmesen, koltrasten och rödhaken. Och vill du se hur detta ser ut, och det vill du ju, så är du välkommen in på vårt Instagram, fejden i P4.
Okej, ja. Hector, då var det klart.
Yes.
Då ska du få se den här gamla skatan titta på Pippi.
Åh, vad härligt. Åh, vad härligt. Jag vill verkligen tacka.
Ja, vi alla tackar som... alla lyssnare.
Ja.
Tackar Karin Jansson, producent. Vi tackar dig, Anna.
Tack.
Ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app, Sveriges Radio Play.